Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd nummer 82 i ordningen, och precis som i de senaste 30 kanske så sitter vi på varsitt håll. Jag, Jonas Blad, som är tjänstledig politisk redaktör och sitter i Spanien under min tjänstledighet, och du, Daniel Dahlén, som är chefredaktör på Ålandstidningen och sitter på jobbet.
Ja, eller står till och med idag.
Ja, till och med det. Du är så där hurtig. Du har läst självhjälpsböcker och grejer.
Ja, eller så finns det ingen stol i närheten, att det är just det bara.
Kan vara det också. Ja, hur har veckan varit?
Ja, veckan har väl varit bra, förutom att vi är inne i någon slags sån här vabb-period nu, tror jag, här på redaktionen. Alla vi med småbarn, så det är mycket det vanliga som ska släckas om dagarna här, med mycket barn som är sjuka, och vi får väl se om vi har den här. De pratar ju om att vi alla kommer ha en liten, ja, vad ska vi säga, utmaning i vinter då, med eftersläpningar av säsongsinfluenser och dylikt, som vi inte hade förra året, eftersom vi då satt hemma och skötte oss. Men att nu ska allt komma på en gång. Det verkar ju inte bättre om vi ser till hur den här hösten har startat i alla fall.
Nej, jag är jätteledsen verkligen att jag inte är på plats och kan hjälpa till. Men vi har våra utmaningar här också, att det fortfarande är 30 grader och sånt.
Ja. Ödmjukt.
Ja. Vi ska säga redan från start i den här podden att av logistiska anledningar, på riktigt då, mina golftävlingar som krockar lite grann med vår normala inspelningstid, så spelar vi in den här på onsdag eftermiddag, det vill säga innan landskapsregeringen har presenterat sin linjedragning kring självstyrelselagen på torsdagen. Så det är förbehållet, den disclaimern vill vi göra redan från start. Men vi kastar oss väl in i veckans händelser. Och just självstyrelselagen, det blir första punkten på dagordningen. Landskapsregeringen ska som sagt om ett dygn från när vi diskuterar det här ta beslut om hur man ställer sig till arbetet. Men en del i regeringsunderlaget, nämligen Ålands framtids Anders Eriksson, uttryckte tidigare, eller under den senaste veckan i Ålandstidningen, kraftiga invändningar gentemot var självstyrelselagen är just nu, och tycker att Åland borde avbryta förhandlingarna i det här läget, eftersom man inte ser att det kommer att ge en ny självstyrelselag av någon form av värde. Hur ser du på det där?
Intressant. För första gången på länge så får ju allmänheten ta del lite av vad det faktum som händer bakom kulisserna, så att säga, i självstyrelserevisionen. Samtidigt också att det finns kanske en djup oro där ute som delas inte bara av Anders Eriksson i Ålands framtid, utan det är flera som delar den uppfattningen, och det är ju från nästan de flesta åländska partier som har börjat prata i samma termer. Nu var det han som gick ut och sa det här, men de kontakter som jag har pratat med så säger ju nog flera att det kommer bli nej om den förs till lagtinget som den är. Självstyrelselag eller förslagen nu, att man kommer att rösta nej, och det finns ganska många partier som säger så redan nu, så det var ganska öppna dörrar på det sättet.
Innan vi går in på innehållet i lagen, en av anledningarna till att Anders Eriksson vill säga nej eller avbryta förhandlingarna nu, det menar han är att när den väl läggs fram som en proposition från riksregeringen så anses det oartigt utav lagtinget att säga nej. Eftersom tågordningen är väl den att riksdagen säger ja en gång och sen ska lagtinget säga ja och sen godkänns den på nytt av riksdagen. Och då liksom anses det väl arbetet då liksom har tagit så långt, så att säga lagtinget nej då är det oartigt, och så är det väl ganska mycket på Åland då också på något sätt att reda upp situationen, kan jag tänka mig. Hur tycker du att Åland ska agera just det, ur det synsättet?
Nej, men jag tycker det ligger någonting i det han säger, att man ska ju vara ärlig och faktiskt föra fram vad man tycker och vad man känner och vad man tror att det inte kommer att fungera. Och jag menar, nu är de flesta regeringspartier, finns det företrädare som säger nej, det här fungerar inte. Då måste man ju vara ärlig och säga det åt de ansvariga i Helsingfors också, så att det inte drivs framåt. Samtidigt då så är det ju så att flera ministrar i den finländska regeringen har framfört att det var kul, vi har det här på gång nu blir det blir ni väl glada för. Och här på Åland så är man missnöjd över det förslaget som föreligger, så då blir man ju väldigt fundersam att vad är det för information som ministrarna i Helsingfors har fått från sina tjänstemän om hur Åland ser på den här reviderade förslaget till självstyrelselagstiftning. Så jag tror att det är, ja, jag tror att man nog, det kan nog vara skäl att sätta sig ner och diskutera saken en gång till och faktiskt prata allvar. Och vi vet ju de facto inte om det har skett, eller man säger att det är så, men signalerna från Helsingfors är någonting helt annat. Så tydligen pratar man förbi varandra på ett eller annat sätt.
Mm. Anders Eriksson lyfter ju också fram att det är en väldigt dålig folklig förankring i det här arbetet. Att det är en väldigt liten debatt. Du var inne på det nyss. En av de sakerna är just det du var inne på, att vi vet ju inte vad som sägs i landskapsregeringen. Vi vet inte vad som diskuteras i självstyrelsepolitiska nämnden, som ju är där liksom lagtinget får chans att ta del av arbetet. Det är dit lantrådet och ansvarig minister ska ta sådana här självstyrelsefrågor. Där ju hela lagtinget är representerat också. Man får ju säga att det är, liksom, det är det tyngsta utskottet i lagtinget. Det är de mest erfarna politikerna som sitter där.
Mm.
Inte minst i självstyrelsefrågor då. Men vi får ju aldrig veta vad som sägs där. Vi får aldrig veta hur de diskuterar kring de här frågorna. Är det rätt eller fel? Här har vi ju diskuterat tidigare kring utskotten i stort. Liksom. Till exempel att vi inte får veta vilka som går på möten ens.
Nej, men jag är väl av den åsikten att jag tycker att det är fel. Jag tycker kanske inte i detalj att du behöver berätta någonting, men jag menar, vadå, självstyrelsen engagerar ju oss i vår vardag, överallt i vår vardag, rättare sagt. Det är allt från dagis till bedrivande av företag och vad det nu kan vara, ideell verksamhet. Så att inte engagera, att liksom inte öppna upp frågeställningarna för gemene ålänning, så tycker jag faktiskt är fel. Och jag blir lite fundersam när lantrådet Veronica Törnros liksom i en artikel då, som uppföljning till Anders Erikssons utspel, sa att ja, men inte ska vara gemene man och kvinna behöva bry sig om det här. Det här sköter politikerna, att inte behöver man vara så engagerad i självstyrelsen. Och det tycker jag är, jag tycker det är underligt formulerat. Jag förstår inte riktigt poängen med att inte gemene ålänning skulle kunna vara engagerad i självstyrelse. För eftersom de berör oss alla, så borde det ju bara bra om man fick ta temperaturen ute på fältet också och se vad vill ålänningar. Att liksom samla ålar. För jag tror att det finns en stor risk att genom att isolera det här nu och hela diskussionen till lagtinget, så i princip till några få tjänstemän och självstyrelsepolitiska nämnden, så gör ju det att Åland framställs kanske mer som gnälligt och bara vill ha, istället för att man får det här egentligen debatten och diskussionen om det här givande och tagande och vad man vill göra med behörigheterna. Den diskussionen har vi ju inte alls haft. Vad vill man med de här behörigheterna? Och det är ju ack så viktigt om vi nu ska ta över behörigheter.
Man kan ju tycka också att det känns lite som att man hanterar frågan på ett aningen historielöst sätt, med tanke på att den trots allt är sprungen ur en medborgarrörelse. Jag menar, utan en medborgarrörelse så hade ju inte självstyrelsen uppstått. Vi hade inte haft någon lagting eller landskapsregering heller. Även om det naturligtvis var... Det var ju inte... Den var väl inte jättebred i toppen, rörelsen, om man säger så. Men det var ju ändå någon form av medborgarrörelse. Och framförallt så var det ju någonting där man försökte engagera samhället. Låt vara med ifrågasatta enkäter eller omrustningar då. Men det vore väl snarast någonting som stärker Ålands argument i en förhandling. Att man kan visa på att det inte bara är lagtinget det finns en stor majoritet för det man säger, utan faktiskt i de breda folklagren också.
Ja, det har ju blivit så i alla fall. För jag är lite sådär att jag skulle vilja ge en liten korrigering på det du säger, eller ett annat perspektiv. För jag tycker ju som så att i princip så är ju egentligen, det var ju återföreningstanken med moderlandet Sverige som var diskussionen egentligen från början, och du hade ett brett folklager bakom som verkligen ville det, av när man ser till papper också av alla som skrev under och alla som var av intresse att få återförening. Och så fick vi självstyrelsen istället, och det togs emot med långa tänder. För visst var det många politiker som sa, ja, men nu måste vi göra det här, det bästa av situationen. Men ute i de breda folklagrarna så brydde man sig ju inte om självstyrelse, utan det är ju egentligen sent 50-tal egentligen, 60-tal som man börjar diskutera och använda självstyrelsen fullt ut. Till skillnad till exempel mot Färöarna där självstyrelsetanken har varit någonting helt annat från början eftersom den är sprungen ur någon slags självständighetsrörelse. Medan Åland hade ju inte liksom själva, alltså rätten att bestämma över sig själv var inte kanske det primära, utan det primära var statstillhörigheten från början. Så att det kan väl vara ur ett historiskt perspektiv, så kanske man kan se det att det alltid varit uppifrån ner när det kommer till självstyrelseutvecklingen. Så där, men å andra sidan så tycker jag att det har skett en förändring de senaste åren också vad det gäller liksom det engagemanget och samhällen utvecklas. Så att det skulle finnas en stor fördel om Åland skulle få med den stora breda massan, eller politikerna skulle få med den stora breda massan att faktiskt diskutera vad vill vi. Jag tror alla skulle vinna på det.
Av allt att döma så kommer det dessutom att bli ganska brådis när väl en proposition är på plats. Den är ute på remiss nu, eller den har varit ute på remiss snarare. Den ska beredas och förhandlas och sen ska den ut på remiss en sväng till. Men man ska ju hinna göra det här i god tid före nästa riksdagsval då, som kommer ganska snabbt på. Det är halvannat år borta. Att liksom få till någon form av bred folklig debatt kring det slutgiltiga förslaget, det tror inte jag att det kommer att finnas tid till.
Nej,
för
det
kommer att prata veckor när det ska, från proposition till att det ska godkännas.
Ja, nej, det tåget har gått för den här gången, men jag tror att man måste tänka lite annorlunda framåt istället. Det tror jag. Men i det här fallet så tror jag, jag håller med. Alltså, det är för sent att försöka få någon bredare debatt, men åtminstone behöver man ju diskutera och få ut vad är Ålands ståndpunkt och vad vill man, för att det annars, och det där gäller ju samtliga partier, vad vill man med självstyrelse? Man kan inte bara hänvisa till partiprogram, för de är nog väldigt svävande och egentligen säger ingenting. Och det har ju visat sig många gånger också att man har partiprogram som säger en sak, men sen så väljer man att driva en helt annan linje också i de här frågorna. Eller inte driva annan linje, men man driver inte lika hårt som man kanske skriver i partiprogrammen.
Men innehållsmässigt då så är det ju rätt små förändringar. Det, om vi tar liksom historien över de här 11-12 åren som arbetet har pågått, så hade vi de två Janssonska kommittéerna här på hemmaplan som ju ställde upp en ganska diger kravlista som bantades ner i Ålands kommittén då, som leddes av Tarja Halonen. Men ändå ett förslag som var en markant skillnad jämfört med dagens självstyrelselag. Sen kom det nya ekonomiska systemet i och med att Finland ville genomföra SOTI-reformen, och det är ju antaget och det är klart, det finns inte med i den här propositionen eftersom den redan är inskriven i självstyrelselagen. Men det som är kvar nu, framförallt i fråga om att överta behörigheter, är ju extremt lite och faktiskt ganska ointressanta saker.
Ja, men absolut, visst är det så att många av de här behörigheterna som vi dessutom skulle få via den här nya självstyrelselagen, så är ju egentligen behörigheter som egentligen finns inte möjligheter till så mycket egna utsvängningar inom behörigheterna, utan det är ju saker och ting som bestäms i Bryssel till mångt och mycket. Och det bara skulle påföra kostnader, så jag tycker att man har ju liksom, ja, men man får lite känslan av att ja, men ge dem någonting då så blir de kanske nöjda. I alla fall lite den känslan får man över hela förslaget. För jag menar, i princip så är det precis som Jansson-kommittén har konstaterat. Det är skattebehörigheten, det är hela den här biten som skulle kunna faktiskt göra Åland till en modern autonomi igen. För vi ligger efter övriga autonomier i världen rejält när vi inte har kompetenserna, eller vi har inte behörigheterna inom områdena. Sen är det ju så också, tycker jag, att det är väldigt intressant att det alltså hela den här principen som man la fram från början, att varför Finland blev så jättemycket emot den, så har jag svårt att förstå just det här att möjligheten för Åland att ta över behörighet när ålänningarna så vill. Att den principen är ju mycket lättare att hantera och skulle göra att det skulle bli mera normaliserade förhållanden mellan Helsingfors och Åland än vad det är idag. För nu är det blir alltid konflikt i de här situationerna, och det är en onödig konflikt, för det handlar ju inte om att Åland ska plocka över alla behörigheter, utan det handlar om att man plockar över de behörigheter man tror sig behöva och när man känner sig mogen för det. Och framförallt så blir det ju ett föremål för en politisk debatt och politisk diskussion, och så skulle vitalisera hela den demokratiska apparaten på Åland om vi skulle kunna ha en sån situation. Så det tycker jag är tråkigt, och det känns på något sätt att där gick man vilse redan där, att sen efter det har det bara blivit mindre och mindre och mindre. Och dessutom har vi fått den här problemen med åländska självstyrelsens karaktär i förhållande till grundlagen, som jag har varit inne på tidigare. Det är det enda egentligen som skulle kunna rättfärdiga en självstyrelserevidering i det här fallet, att vi skulle få till en klart och tydlig precisering där hur förhållandet ligger till.
Där känns det som man från Finland har sökt någon form av lösning som ser bra ut på papper, men som kanske inte egentligen ger någon egentligt genomslag, att Ålandsdelegationen, det skulle den byta namn till Delegationen för Ålands ärenden och få en lite tyngre roll som första avgörande instans i tvistefrågor. Å andra sidan så överklagas besluten därifrån till samma högsta domstol som då har satt grundlagen för betydligt över självstyrelselagen. Och då är det frågan vad den där förändringen egentligen innebär.
Nej, men det där är ju väldigt intressant, för jag menar professor Jan Sundberg, som är statsvetarprofessor vid Helsingfors universitet, har ju varit inne här tidigare i höst väldigt tydligt på att han tycker att Ålandsdelegationen skulle kunna ges en direkt avgörande roll, att det finns ett behov att dra det till högsta domstolen efter det, utan det skulle bra kunna gå via enbart Ålandsdelegationen, för att som han säger då, så har ju Åland påvisat att man kan skriva och stifta lagar, och man har, alltså de få lagar som inte går igenom, så är det är inga stora saker, utan det skulle bra kunna göras på det här sättet. Så att det är intressant, alltså någon gång borde vi bjuda in kanske Ålandsministern eller något liknande till den här podden, så vi skulle få lite svar direkt hur man tänker. Mm. För det är svårt att förstå riktigt var skon klämmer, så att säga. Mm.
Nej, men jag tycker det är intressant, för någonting som vi har diskuterat fram och tillbaka några gånger under pandemin är också att det skulle kunna behövas just en avgörande instans, en oberoende avgörande instans. Mm. När det uppstår tvist mellan Åland och riket kring tolkning av självstyrelselagen eller självstyrelselagens ställning gentemot grundlagen, vilket ju inte finns idag. För att använda högsta domstolen som det är nog för att den liksom är för hela riket Finland, inkluderat Åland. Men här står ju Åland och Finland mot varandra som parter på varsin sida om det blir en tvist om hur man ska tolka lagen. Och då är ju de facto högsta domstolen en del av organisationen Finland, snarare än organisationen Åland. Ja, och då är man ju en part i målet, så att
ja,
säga.
Ja, men definitivt. Ponera att det skulle vara samma upplägg under storfurstendömet Finland under ryska perioden, att man skulle haft en rysk avgörande fråga, att Finlands lagstiftande makt i landdagen då skulle ha avgjorts som en rysk. Du slår ju undan hela den här folkliga apparaten i värsta fall, om du nu hårdrar det. Och jag menar, Finland är en demokrati, så det är väl svårt att tro att det ska bli så, men
förhoppningsvis inte. Ja. Men det är ju, jag tycker att det här är väldigt intressant att diskutera, för antingen så vill man ju då ha någon form av internationell tribun som löser det. Det som FN kanske då. Som någon sorts arvtagare till nationalstaten.
Ja, eller som Islands talman sa i vår tidning att Nordiska rådet då skulle fungera.
Ja, eller Nordiska rådet. Men det som finns idag är ju de facto Ålandsdelegationen som den liksom mest oberoende. För den leds av en landshövding på Åland som är godkänd av både Åland och Finland. Och sen har du lika många ledamöter från vardera parten. Så att använda den instansen som den avgörande instansen i väntan på eller istället för en internationell sådan känns ju ändå som rimligt, snarare än att liksom hemmalaget ska få utse domaren.
Exakt.
Om man uttrycker sig
med.
I fotbollstermer.
Nej, men visst är det så. Visst är det så.
Men för att avsluta det här segmentet i podden innan vi barkar iväg mot 50 minuter som förra veckan tycker du att Åland borde hörsamma Anders Erikssons uppmaning att avbryta arbetet nu?
Nej, inte i det här skedet. Inte riktigt ännu. Jag tycker man ska låta det gå en tid till. Jag tycker däremot att man inte ska låta det gå till proposition att det blir en behandling i riksdagen om man inte är ense med att man vill ha igenom den här förslaget. För då, det är inga att spela rent. Jag tycker vi måste bete oss som folk och så. Men vi behöver inte kasta in handduken riktigt ännu, men det börjar nog närma sig den. Det är nog någon som står och håller i den där handduken och är redo att släppa den, vad jag hör ute på fältet.
Men med tanke på att Ålands minister, tillika justitieminister Anna Maja Henriksson, då säger att hon vill lämna en proposition i januari eller februari till riksdagen. Det innebär i sådana fall då att Åland kommer att behöva avgöra, om du följer ditt råd nu då, behöver avgöra om man ska fortsätta eller inte före jul.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det var väl klart och tydligt.
Det var mycket klart och tydligt. Det gör att vi avslutar det här segmentet. Vi kommer att komma tillbaka där. Det är helt övertygad om. Men lite senare i podden. Nu gör jag en sån här cliffhanger. Lite senare i podden har vi faktiskt en fråga som vi kan lägga till arkivet. Det är nog första gången på 82 avsnitt. Men innan dess så ska vi gå vidare till en helt annan fråga. Strax innan vi satt oss för att spela in den här podden på onsdags eftermiddagen så presenterade den svenska socialdemokratins valberedning under ledning av Elvy Söderström sin kandidat till ny ordförande för de svenska socialdemokraterna och tillika då ny statsminister i november när Stefan Löfven tar sin Mats ur skolan, som det heter. Och det blir föga förvånande då nuvarande finansministern Magdalena Andersson. Nu ska jag elda upp dig lite, Daniel. Eftersom jag vet vilka knappar man ska trycka på med dig. för på presskonferensen när Magdalena Andersson blev tillfrågad vilka ämnen eller vilka frågor som man tyckte var väldigt, väldigt viktiga, så var det gängkriminaliteten. Det var integrationen, välfärden och klimatkrisen som hon såg som de största utmaningarna, och så uttryckte hon sig så här, citat: vare sig det gäller brotten, integration, välfärden eller klimatomställningen är en sak väldigt tydlig. Lösningen är inte privatiseringar, avregleringar eller naiva marknadslösningar. Slut citat. Daniel Dahlén, go!
Magdalena Marx. Ja, jag blir stum av beundran, måste jag säga, hur man inte kan ha sitt öra mot marken överhuvudtaget. Hon har dessutom en regeringskollega som är nyliberal som säkert förespråkar enbart det där. Så jag tänker då på Annie Lööf och den närodlade socialdemokratiska Centerpartiet.
Jag tänkte vi hoppar över det här liksom, det lätta diskussionen man skulle kunna ha om att varför inte sossarna tagit tag i gängkriminaliteten tidigare och alla de där grejerna. Mm. Men Magdalena Andersson som finansminister har ju inte direkt återställt privatiseringar, infört nya regleringar eller avskaffat det som hon kallar för naiva marknadslösningar under sina tid, och hon ses ju dessutom allmänt som en socialdemokrat i högerblocket inom det partiet, det vill säga de som liksom snuddar vid liberalismlinjen, även om de aldrig skulle erkänna det själva naturligtvis.
Nej, men folkpartister kallar de för.
Men är det här bara en flört med vänstern, eller är det en signal liksom gentemot Annie Lööf och Centern i Sverige att nu blir det andra bullar, Stefan har varit snäll, nu blir det tuffare tider för er? Eller vad är det? För att jag menar, samtidigt behöver de ju Centern. Socialdemokraterna kommer ju inte kunna vinna nästa års val och bilda regering då utan Centern.
Nej, och det finns ganska många socialdemokrater som vägrar ha in Vänsterpartiet i regeringen också, så att säga, och det är ju det hon anspelar på nu då. Nej, men så här, det var ju liksom en skämtsam ton det här tidigare när jag sa Magdalena Marx och sådär, mera på skojskul. Men jag tror väl som så, ja, att hon har sett att vänstern har gått fram, eller de har sett att vänstern gått fram väldigt hårt. Hon behöver flörta för att få tillbaka dem rösterna. Drag och Stara har varit väldigt duktiga på att lyfta Vänsterpartiet utan att egentligen behöva ta någon ansvar för den politik, eller bara någon ifrågasättande för den politiken man har fört fram. Så att det kan vara rent taktiskt det här, för det är ju som du säger, Magdalena Andersson hör ju egentligen till högerfalangen. Hon var ju en del av Göran Perssons stab när han var finansminister. Så att jag har ju väldigt svårt att se att hon skulle gå den där resan nu långt ut till vänster. Och det finns ju de socialdemokratiska rörelser som har trott att väljarbasen ska återkomma till partiet om man går längre vänsterut. Men det har ju inte visat sig vara en lösning. Och jag menar, att ser man bara på Olof Scholz socialdemokrater i Tyskland nu, så är det ju inte, det är ju väldigt mitten frågor man driver av en öppenhet också, att hitta breda konstellationer när det gäller regeringssammansättning. Så i det här fallet så, ja, hon flörtar med vänster, men medan hon gör det så vänder hon ryggen mot centern, och det där kommer bli ett problem. Det är ju bara underligt hur länge svenska centern kan både vara för och mot en regering som man samarbetar med, allt i namnet för att hålla borta Sverigedemokraterna från makten. Men det är nog en intressant utveckling, för det är som, precis som du säger, att de kommer inte att kunna behålla regeringsmakten om de inte har Centerpartiets stöd.
Nej. Sen är det väl alltid så att en ny partiledare måste distansera sig på något sätt från sin företrädare, och det är ju naturligtvis svårt när man är finansminister i den regering som där statsministern avgår, eftersom det är ju de två som samarbetar allra närmast. Men vad betyder, eller betyder det något för Åland att Socialdemokraterna byter partiordförande? Vi hade ju en av dem som nämndes i inledningsvis när Stefan Löfven deklarerade att han tänkte avgå, så hade vi Mikael Damberg i diskussionerna med tydliga Ålandskopplingar via sin far, den tidigare generalkonsul. Men har det här någon betydelse, så att säga?
Svårt att säga. Jag tycker väl att Sverige distanserar sig egentligen gentemot Åland officiellt egentligen i huvudsak de senaste åren. Får lite känslan av att befintlig regering i Sverige ser Åland som en inre angelägenhet för Finland. Och det är besvärligt i det stora hela, eftersom man har delat vårdarskap över Åland rent internationellt sett, och är efter Ålands lösningen då, så att säga. Så jag tror att just det som skulle kanske, jag vet ju inte alls hur den här relationen Magdalena Andersson har med Göran Persson, men är det så att det finns en relation där fortfarande, hon har trots allt jobbat nära honom länge, att då finns det kanske en möjlighet också att lite av den positiva Ålandsådra som Göran Persson uppvisar gång efter annan kanske kan smitta av sig på även Magdalena Andersson. På Stefan Löfven hade nu inte smitta av sig. Han må dricka kaffe ur en åländsk mugg, men det stannar nog där ungefär.
Vi får väl se vad som händer. Hur som helst så kommer någon vecka in i november så kommer Magdalena Andersson att väljas till ny ordförande för Socialdemokraterna, och kort därefter så kommer då Stefan Löfven att avgå som statsminister, och Magdalena Andersson kommer då att få ombilda den nuvarande regeringen och se om hon får stöd i riksdagen för en ny regering. Det är ju inte helt klart naturligtvis, men det återstår att se. Det är ju intressant att det sker i princip i budgetbehandlingen i riksdagen samtidigt, så det finns ju lite upplagt för tjuv- och rackarspel där.
Ja, definitivt. Definitivt. Men jag är lite förvånad över hennes skarpa markering. Jag trodde att hon skulle försöka lägga sig lite mera neutral så här till att börja med, eftersom det nu har varit vinnande konceptet för Stefan Löfven.
Det som dock är, alldeles oavsett vad man tycker om politiken, så är det ju de facto så att av allt att döma då, så kommer Sverige att få sin första kvinnliga statsminister. Och det är ju en milstolpe i svensk politik, måste man ju säga.
Ja, det är helt otroligt att det måste stå 2021 innan det blev gjort, men bättre sent än aldrig då, får vi säga.
Sist på dagordningen står då den punkt som vi kan lägga till handlingarna, i och med att Moderaterna tvärvände inför sittande statsfullmäktige och gick med på att klubba centrumplanen, detta sorgebarn till politisk fråga som har valsat fram och tillbaka och skapat så många insändare och så mycket osämja och hårda ord och smutskastning, får man väl också säga. Är nu alltså antagen, och det blev väl inte riktigt som någon hade velat, men om jag ska göra en liten summering om vilka som känns som så att säga som vinnare i frågan, så skulle jag väl säga att det är stadsarkitekten och Socialdemokraterna som på något sätt kommer lite mer segrande ur det än någon annan.
Så känns det. Trägen vinner. Så att säga. Men det, ja, sen om det är till gång för Åland och Mariehamn, det återstår att se. Men trots allt har det kommit lite byggnation igång i Mariehamn under den här resan. Jag tror dock att det stora problemen återfinns på annat håll fortsättningsvis innan Åland, eller Mariehamn blir en kraftig centralort med tillväxt. Vi har utmaningar inom handeln och de flesta etableringar som har skett har ju skett ute i Jomala och de kommer inte att flytta på sig hur lätt som helst. Så, men däremot så kanske det kommer mer boende in i absoluta centrum och det är ju av vikt för att minst igen en bild av ett levande centrum. Så, men jag tror nog att det är viktigt också framledes att man faktiskt funderar på att det faktum att stadsarkitekter i framtiden inte ska ha alldeles för mycket att säga till om utvecklingen av stadens centrum. Det är trots bara en partsinlaga då från en expert förvisso, men det finns många experter inom stadsutveckling som behöver få sin röst hörd. Och det där, vi får väl se, det ska ju bli byte på den posten också här under våren när stadsarkitekt Sirkka Vegelius går i pension här.
Jag egentligen skulle jag önska att våra politiker och kanske också debattörer i allmänhet tar med sig två saker ur den här frågan. Dels att vi måste diskutera hur vi ser på äganderätten. Ja. Det tycker jag att det är en debatt som är jätteviktig att ta, inte så mycket för centrumplanen i Mariehamn som inför kommande årtiondens lagstiftning i förhållande till klimatfrågan. Där tycker jag att man liksom kan vara proaktiv och ta den här debatten hur man ser på det. Hur man ser på liksom det offentligas rätt att reglera det privata ägandet. För det är en ideologisk debatt som jag tror både är välbehövlig men också tror jag faktiskt kan vitalisera det politiska livet till stor del. Det andra är att jag tycker att de politikerna i Mariehamn måste ta till sig utav den här extremt långdragna och sega och hit och dit och upp och ner och fram och tillbaka karusellen till fråga som det har varit att ni måste bli snabbare. Jomala, där känns det som det sker så här mest hela tiden. Det knäpps med fingrar och pang så står det ett maxing och liksom det finns invändningar mot exakt alla beslut och så, jag försvarar inte dem, men Det känns ändå som att Mariehamn är en koloss medan andra rör sig snabbt. Det pratas så mycket i så många kretsar och inte minst i politiska om agila Åland. Och då får man väl säga att det i så fall är anti-agila Mariehamn då.
Ja, definitivt.
För den politiska beslutsprocessen är alltifrån snabb, rörlig och liksom till gagn för stan.
Nej, men jag delar den uppfattningen och det är ju det att många, tyvärr så skadar det ju också den demokratin liksom att på det sättet att många upplever ju att det är en fars som utspelar sig när det sänds, direkt sänds från statsfullmäktige, att man tittar mera på det för man tycker att det är farsliknande än någonting annat. Och det där hör ju vi ganska ofta från våra läsare liksom att hej, har ni hört att det blir lite sådär. Man ser det och tycker att det är lite roligt och besvärligt på samma gång förvisso. Men sen tror jag ju precis som du säger att den här synen på äganderätten, att det är det i slutändan som har varit den stora problemet och skiljelinjen i den här frågan. Och i synnerhet moderater kontra socialdemokrater. För socialdemokraterna, det finns ju aktiva socialdemokrater som på allvar har skrivit i debattinlägg där man upplever sig själv har lika stor rätt att tycka till om fastigheter i stan som vem som den som äger. Och det tycker jag är en utveckling som är lite besvärlig och ställer till det egentligen om man inte har respekt för äganderätten. Utan man applicerar någon slags allmänt, att man står för det allmänna goda och sen ska man kunna applicera sina åsikter sen då på andras ägande. Men det sagt så måste ju alla anpassa sig, det är inte det som jag säger heller, utan de fastighetsägare måste också anpassa sig eftersom de är delaktiga i det offentliga rummet som en stad utgör, så det går inte att göra precis hur som helst heller. Men jag tror att själva skiljelinjen ligger där, och jag tycker den går ju också knivskarp med rakt igenom liberalerna i synnerhet. Mm. Att, och vilket vi också har sett ut, liksom, vi har ju sett det också genom omröstningar där de kanske, där högerliberaler och vänsterliberaler skiljer sig åt och hur man ser på den här saken. Men där kanske man kan begära åtminstone från liberalerna att liberalerna skulle titta lite närmare på hur man de facto ser på äganderätten och hur det omsätts i praktiken. För man kan ha en åsikt, men sen hur den omsätts i praktiken är ju någonting helt annat då. Och kanske gå tillbaka och titta på hur man har agerat där då i de frågorna. För det är vissa, ja, jag stannar där.
Får man vara lite syrlig här, så det finns ju det gamla uttrycket på ett ungefär att vara liberal är att vara tveksam, eller att tveka. Mm. Och den här frågan har väl om någonting tydliggjort det. när jag tror att det var Robert Söderdahl som uttryckte det enligt vår artikel, att det var skönt att slippa vara vågmästare i frågan. Grattis, du är liberal. Känns det som liksom, jag slapp ta ställning, vad skönt.
Ja, istället för att säga, ja, men jag har möjlighet att påverka och visa mina väljare att jag verkligen gör någonting. Ja, det är intressant faktiskt.
Ja, intressant. Nej, men som sagt, det känns ändå lite historiskt att vi kan konstatera att det är en fråga vi kan lägga till handlingarna under de här två åren vi har hållit på med podden.
Mm. Men hela den här resan har kostat Mariehamns centrum en rad etableringar. Det är trots allt så. Och byggnation också. Även om det redan nu byggs och planeras. Så det är kanske man borde också ta i beaktande från stadssida. När man gör ett retrospektiv, som det heter så fint. När man tittar tillbaka vad man har gjort bra och kunde göra bättre.
Vi drar strecket vid detta tycker jag. Och konstaterar viss framgång, viss motgång och lite däremellan då, i de tre frågorna vi har tagit upp i den här podden. Och börjar genast ladda om inför nästa veckas podd, då vi får dissekera vad landskapsregeringen då faktiskt uttrycker om självstyrelselagen, eftersom vi inte vet där. Som sagt, ytterligare en gång vill vi trycka på att vi spelar in det här innan landskapsregeringen har givit sin syn på självstyrelselagsförhandlingarna. Men det gör vi nästa fredag, då vi återkommer med ny Ålandstidningens ledarpodd. Tills dess så vill vi tacka så mycket för uppmärksamheten. Vi vill tillönska en god helg och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.